och välkomna till Krimkalendens 24 brott till jul 2022.
Ja, välkomna.
Äntligen.
Ja, äntligen.
Hur sjukt är inte det här?
Ja, som vi har längtat.
Som vi har längtat. Vi är tillbaka.
Japp.
Jag heter Sofia.
Och jag heter Jenny.
Och det här är alltså en julkalender, vilket betyder 24 avsnitt i december från den första ända fram till julafton. Och för er nya lyssnare där ute så är det alltså verkliga brott som vi ska prata om, Jenny och jag.
Absolut.
Och så är det ju också så att vi har ett Instagramkonto som enkelt nog heter Krimkalendern. Och där lägger vi upp bilder som har med alla fall att göra. Så jag tycker absolut att ni ska gå in och titta på dem, för det ger liksom en liten extra flär till lyssnandet.
Och om ni vill stötta oss så får ni jättegärna gå in på Patreon, alltså patreon.com/krimkalendern. Där kan ni prenumerera och då får ni ett avsnitt per månad de månader vi inte gör ordinarie avsnitt. Så in och stötta gärna.
Och då är det så att då ligger det ju redan avsnitt där och väntar på dig.
Precis.
Så man får ta del av alla avsnitt retroaktivt. Och nu, just nu ligger det 19 avsnitt.
Jajamensan.
Nu är det så att Jenny ska berätta det här kalenderns första fall för oss. Men innan dess så har vi ju lite uppdateringar och lite nyheter.
Ja.
Nu när vi spelar in det här så är jag inte mamma. Men när vi släpper det här avsnittet så är jag garanterat mamma. Mm. För att jag är gravid. Så att just nu vet vi ju inte hur många avsnitt det blir. Om Nej. Det faktiskt blir 24. Vi väljer att kalla det 24 brott till jul. Oavsett. Men det kan vara så att allting går jättebra. Och det är ju precis det jag planerar och hoppas på. I så fall så kommer vi fortsätta att spela in. Men då kanske ni hör lite joller i bakgrunden. Eller ni kanske hör att jag är väldigt hormonstinn.
Ja, vem vet.
Men bara så att ni vet, helt enkelt. Vi får se hur det blir.
Ja.
Men det blir ett avsnitt 1 i alla fall.
Precis.
Men nu, Jenny, jag är jättenyfiken. Vad finns bakom lucka 1?
Oh, det kommer du få höra nu. Anna Ayala gick fram till disken för att beställa. Hon funderade ett tag innan hon beställde en chili. Hon hade hört att Wendy's chili var god. Och det var inte många snabbmatsställen som serverade den mustiga grytan. Det gällde att passa på. Klockan var 7 på kvällen och Anna var utsulten. När hon hade fått sin mat satte hon sig ner vid bordet där några vänner till henne plus hennes svärföräldrar väntade. Hungrig förde Anna gaffeln till munnen. Det var gott. Jättegott. Anna fortsatte att äta. Men så var det någonting som kändes märkligt i munnen. Liksom hårt. Inte som en gryta som sjudit på spisen i flera timmar. Anna kände ett obehag. Det här kändes inte rätt. Hon spottade ut tuggan hon hade i munnen och ryggade förskräckt tillbaka när hon såg vad det var som låg framför henne på tallriken. Det var ett finger. Och Anna tänkte ju förstås att hon hade sett fel. Hon tittade lite närmare. Men jo, det var ett finger med nagel och allt. Anna fick kvällningar och trodde att hon skulle kräkas. Chockad reste hon sig upp och rusade fram till kassan med skålen med chilin i, samtidigt som hon ropade ut i lokalen att alla skulle sluta äta. Maten kunde ju vara kontaminerad. Hon hade hittat ett finger i sin mat. Killen i kassan bleknade när han såg henne storma fram och hörde vad hon ropade ut. Anna var helt förståeligt i affekt. Det var en vidrig sak att råka ut för. Den unga kocken som hade lagat grytan kom fram från den bakre delen av restaurangen. Anna brast ut i anklagelser. Vem hade han mördat? Vems var fingret? Personalen ställde sig runt skålen och tittade ner. Det kunde väl inte stämma det som Anna sa. Det måste väl vara en grönsak eller någonting som såg ut som ett finger. Men det var det där med nageln. Nej, det var en fingertopp som låg i Annas mat. Det var ingen tvekan. Det var som att hela restaurangen lamslogs. Alla gäster hade lagt ner sina bestick och satt och stirrade förskräckt mot kassan. Den ansvariga personalen var lika chockade. Det fanns liksom ingen manual för sådana här händelser. Till slut ruskade restaurangens ansvarige på sig, som för att få sig själv att vakna. Det var hans ansvar att reda upp den här situationen. Han ringde polisen. Wendy's är en amerikansk snabbmatskedja som finns nästan överallt i USA, men även i andra länder. Kedjan grundades 1969 och är den tredje största hamburgerkedjan i världen. Wendy's har drygt 6700 restauranger. Och de två större kedjorna är förstås McDonald's och Burger King. Wendy's räknas alltså som en hamburgerrestaurang och är känd för sina fyrkantiga hamburgare.
Jaha.
Jag har aldrig ätit där. Har du
nej,
det?
Nej. Nej, det har jag inte.
De är också kända för att de saltar sina pommes frites med havssalt och kända för en speciell typ av mjukglass. Och till skillnad från McDonald's och Burger King så har de ett bredare utbud med inte bara hamburgare utan till exempel smörgåsar och som sagt chili, som den som Anna beställde. Dock är Annas liksom chili den första portionen som serverats med ett finger som tillbehör.
Vad man vet.
Vad man vet. Filialen Anna och hennes sällskap hade ätit på, eller försökt äta på, var en av de 11 Wendy's-restauranger som finns i San Diego i sydvästra Kalifornien. Och där stod nu personalen och kliade sig förskräckt och upprörde huvudet. Medan en ännu mer upprörd Anna blev argare och argare under tiden hon väntade på att restaurangchefen skulle bli klar med sitt samtal till polisen. Polisen var snabbt på plats. De hade inte heller någon manual för vad man gör om man hittar ett finger i maten på snabbmatsrestaurang. Men det var i alla fall inte deras ansvar, det var de säkra på. Nej, det måste väl vara hälsovårdsstyrelsen. Och det här tycker jag är lite konstigt, för att det kan ju faktiskt vara ett brott inblandat, tänker jag.
Alltså jag förstår ju vad de tänker just gällande maten och den biten, men det måste ju vara två bitar i det här,
ja,
precis
som
du säger. För att jag menar, hittar man ett finger, ja, vad...
Hur blev det så här? Ja. Var kommer det ifrån?
Ja.
Men de sa i alla fall, det här är inte vår sak. Det här får ni lösa själva. Så restaurangchefen ringde Wendy's ledning, som självklart blev minst sagt upprörda. De instruerade de anställda att skölja av fingret och lägga det i frysen. De skulle skicka ut folk att ta hand om ärendet tidigt morgonen efter. Det var den 22 mars 2005. En dag som hade börjat så bra för Anna, men som nu var på väg att sluta i katastrof. Anna bodde egentligen i Las Vegas i Nevada, men hon och hennes man besökte ofta San Diego eftersom en stor del av deras släkt bodde där. Den här gången hade Anna kommit ensam. Hennes man Jamie Plasquienta var kvar i Las Vegas. Men Anna åkte igen ensam. Hon hade sett fram emot några härliga dagar med familj och vänner. Men det hela hade ju utvecklat sig till en veritabel mardröm. Både för Anna som hade ätit sitt livs mardrömsmiddag och för Wendy's. 3 timmar efter att Anna spottat ut fingertoppen var nyheten ute. Och ryktet spred som en löpeld. Landets Wendy-restauranger skulle gapa tomma dagen efter. Det förstod Wendy's ledning. Chilin hade ju varit deras stolthet dessutom. Rätten varken McDonald's eller Burger King serverade.
Och det där kan jag verkligen tänka mig att... Alltså om jag hade varit en av dem som läste en sån nyhet. Mm. Det är ju inte som att jag bara, va? Får man, jag kommer få ett finger om jag går dit och beställer en chili.
Nej.
Men däremot bara tanken av att någon har hittat ett finger i just den här liksom rätten skulle ju göra att jag inte har lust att gå dit och beställa den.
Nej, och kanske inte gå dit och beställa något. För man vill säga, hur hanterar de grejer i sitt kök?
Ja, kanske det också, så. Precis. Ja, så att jag ser det hända liksom.
Efter det här så skulle alla associera chili med avhuggna fingrar och de skulle associera chili med Wendy's. Morgonen efter händelsen var 2 höga chefer för Wendy's på plats i San Diego tillsammans med en hälsovårdsinspektör. Det var dags att ta ut det numera djupfrysta fingret ur frysen. Alla hade fram tills nu ändå hoppats på att det skulle vara något fel. Att Anna hade sett fel. Att personalen hade sett fel. Att polisen hade sett fel. Men nej, det var verkligen ett finger.
Det jag gissar är att det är bara en topp av ett finger, va?
Ja.
Alltså ett helt finger,
nej,
är ju svårt
det är
att få in. Ja, för det är ju svårt att få in ett helt finger i munnen utan att märka det, tänker jag. Så jag alltså för att hela tiden när vi pratar nu så tänker jag ju typ ett finger med liksom nästan alltså precis som är typ avskuret precis över knogarna, om du tänker. Men det måste ju vara bara den lilla...
Det är längre än nageln. Låt mig säga så här, det är ett halvt finger. Eftersom polisen hade sagt att utredningen om fingret inte var deras ansvar, var det Wendy's själva som behövde ro det här hemska mysteriets lösning i hamn. Om de inte hittade vems fingret var, och framförallt hur det hade hamnat i Wendy's mat, så var det risk att Wendy's inte skulle klara smällen. Det här var tillräckligt för att få en snabbmatskedja att gå under. Wendy's var så proaktiva de kunde. Eftersom de var ett så stort företag, eller är ett sånt stort företag, hade de tack och lov en stor PR-avdelning som visste hur man formulerar sig. Det var svårt att snacka bort en sån här sak, men de gjorde vad de kunde i diverse pressutskick som skickades till media och uttalanden som företagsledningen gjorde. De försäkrade sina kunder, ja, de försäkrade hela landets invånare att de inte skulle spara på krutet när det gällde att utreda den här horribla matfadäsen. De skulle jobba dygnet runt med det här och de skulle inte hålla igen på kostnaderna. Men trots det här var skadan redan skedd. Wendy's började förlora pengar direkt. Företaget läckte dollar som ett såll De kollade med de anställda på filialen där fingret serverats. Var det möjligen någon som hade råkat skära av sig fingret och tappa ner i maten? Men nej, det var det inte. Inte på någon av alla Swendys restauranger faktiskt. Men leverantörerna av ingredienserna då? Framförallt kanske företagen som levererade köttet. Hade någon anställd då råkat skära av sig fingret i någon typ av, ja, någon del av processen?
Olycka, ja. Ja.
Men nej, svaret på gåtan fanns inte att finna där heller. Okej, fingret tillhörde inte någon anställd på Wendy's och inte heller någon underleverantör. Men om det var så att någon anställd på den aktuella Wendy's-restaurangen hade haft med sig någon annans finger och lagt i grytan. Kanske var det någon som var arg på Wendy's. Kanske någon som fått skäll av chefen och bestämt sig för att hämnas genom att se till att Wendy's fick världens sämsta rykte. Alla restaurangens anställda fick genomgå lögndetektortester och alla klarade det.
Lögndetektortester också? Ja, okej.
Okay. Anna hade inte lugnat sig. Nej, hon mådde bara sämre och sämre och sämre av det som hade hänt. Hon fick rekommendationen av hälsovården att testa sig. Fingret kunde ha smittat henne med någonting, någon bakterie. Men tack och lov visade proverna att hon var frisk som en nötkärna. Anna blev hett villebråd för media, vilket man ju kan förstå. Hon kontaktades av tidningar och av tv. Hon ställde upp i en morgonsoffa på Good Morning America, där hon berättade om hur det hade varit på hennes allra första besök på en Wendy's restaurang.
Jag har varit hennes första,
ja,
dessutom.
Allra första.
Jaha.
Hon berättade hur mycket hon hade sett fram emot besöket. Hon berättade även hur det hade känts när hon fick in fingret i munnen. Hon beskrev det som crunchy. Oh. Alltså ungefär knaprigt. Enligt amerikansk statistik leder industriolyckor i USA till tusentals avhuggna eller avsågade fingrar och fingertoppar varje år. De flesta av de här olyckorna inträffar inte i livsmedelsindustrin, även om det förekommer. Men ett känt fall som uppstod i just livsmedelsindustrin i mitten av 2005, alltså ungefär vid samma tidpunkt som Anna hittade fingret i sin chili, så hittades ett ringfinger som var avhugget vid den första knogen i en burk med chokladsås i North Carolina.
Nej, men...
Och det som hade hänt var att en anställd i fabriken som tillverkade chokladsås av misstag hade fått in handen i den stora visp som vispar chokladsåsen.
Och
fingret slets av, och medan mannens kollegor försökte hjälpa honom med blödningen och typ ringa efter ambulans, så märkte de inte att liksom processen fortgick.
Nej.
Så att den här chokladsåsen tömdes liksom ut och burkar fylldes i. De gick iväg till leverans och hamnade då i en butik.
Det kan man väl ändå tycka att de hade rätt prioritering där.
Verkligen.
Att ta hand om deras kollega som hade skadats. Liksom.
Verkligen. Men då var det då en person som köpte den här burken sen ur en butik och sen hällde ut över glass och sen...
Oh, fy, ja, sinnesväckligt.
Men han inte få in det i munnen i alla fall.
Ja, det var ju trevligt. Jag tänker på den här... Det är väl en Stephen King, säkert baserad på någon Stephen King eller någonting, som The Mangler.
Ja.
Det är också om en sån här maskin.
Ja.
Men det är ju lite mer... Jag har inte sett den, för jag stängde av innan när jag anade att nu kommer någon typ fastna med sitt finger, ja, och sen bli indragen i liksom mellan två typ kugghjul. Och jag bara, nej. Det här vill jag inte se. Alltså jag avskyr skräckfilmer, det går liksom inte. True crime, ja. Skräckfilm, nej. Stephen King, absolut inte. Men ja, det är lite det jag ser framför mig liksom. Ja. Usch. Just när du pratade om det där, chokladfingret.
Ja, den där, jag gillar Stephen King, men den där är jag helt missat. Men jag känner också att nej, jag hoppar över den.
Ja.
Det, ja.
Speciellt efter det här avsnittet.
Ja. Ja. Och så just det visuella när man ser det på film. Jo, Anna var upprörd. Och just ledsen och arg och allting däremellan. Men Wendy sa samma sak till henne som de sa till alla andra, att de gjorde allt de kunde för att utreda fingret i chilin. Men Anna var inte nöjd. Det här var inte acceptabelt. Hon fick kontakt med en advokat och gjorde en stämningsansökan. Och Anna var inte ensam. Ytterligare 5 restauranggäster stämde Wendy's. De hade förvisso inte bitit i det avhuggna fingret, men de hade varit där när det hände. De var traumatiserade. Och de kunde ju också potentiellt ha dragit på sig någon smitta, även om de inte hade ätit ur just Annas tallrik. All mat hanterades ju på samma plats. Wendy's var numera inte bara tomt på gäster. De var föremål för skämt i tidningar och i tv-soffor. Och de blödde pengar. Wendy's var snabbt på väg mot en likviditetskatastrof. Men några dagar senare kom nyheter som hade potential att vända på hela historien. Och nu vill jag varna känsliga lyssnare, det borde jag gjort redan tidigare som sagt. När den tekniska analysen av fingertoppen var klar visade den på något helt annat än vad man hade trott från början. Visst, fingret var långkokat, men inte alls lika längre som chiligrytorna på Wendy's hade liksom sjudit. Wendy's ville ju servera chili med en mustig och intensiv smak, men då behövde ingredienserna liksom sjuda ihop länge. Och de lagade sin chili 80 grader i 3 timmar. Fingret hade inte tillagats i närheten av lika länge.
Och nu börjar jag också bli så äcklig i mitt prat. Men ja, Anna pratade ju också om att det var krispigt.
Ja, så det känns som att det var tillagat på något annat sätt. Liksom. Och nu kommer det mer. Fingret hade dessutom inte dragit åt sig särskilt mycket av den kryddblandning som användes i Wendy's chili.
Alltså, hur avgör man det?
Ingen aning.
Okej, förlåt.
Det var liksom som att fingret inte alls hade liksom legat i chilin och sjudit, utan någon annanstans.
Men har Anna haft med sig fingret och bara, nu ska jag stämma Wendy's?
Vem vet?
Fortsätt!
Någonting har uppenbarligen hänt.
Ja.
Så fingret verkar alltså ha tillagats separat och inte alls lika länge. Det hela började lukta bränt. Någon hade alltså troligen placerat fingret i Annas chili. Vem då? Kanske Anna själv. Eller återigen, kanske någon arg anställd som ville hämnas på Wendy's för någon oförrätt. Polisen fick beviljat en husrannsakningsorder för att genomsöka Annas hus i Las Vegas, alltså där hon bodde.
Så de blir ändå involverade, polisen?
Ja.
Baserat på det här, eller?
Jag antar det. Jag antar att det måste vara att det här är liksom, det är ingen i restaurangen som har huggit av sig fingret. Det finns ingen liksom naturlig förklaring. Och polisen letade inte bara efter spår av fingret i Annas hus. De letade även efter någon person i hennes närhet som saknade ett finger. Tydligen viskades det hade Anna en faster som hade dött nyligen. Tänk om Anna hade skurit av hennes fingertopp efter att döden hade inträtt. Och sen använt fingret för att försöka pressa Wendy's på ett saftigt skadestånd. Anna besvarade medias frågor med att hon inte hade en enda anhörig som hade dött den senaste tiden. Och hade hon haft det så hade hon inte skurit av personens finger.
Mm.
Men däremot sa Anna att polisen hade använt galna metoder när de hade störtat in hennes hem för att genomsöka det. Anna och hennes man hade haft släkten på besök. Och polisen hade beordrat samtliga personer ner på marken på mage och satt på dem handfängsel. Det hade varit ett offentligt drama som alla grannar hade kunnat se. Det var en skam. Anna och hennes familj hade blivit kastade i smutsen. Deras rykte var förstört för alltid. När Annas grannar intervjuades berättade de dock att det inte alls hade gått till på det sättet. Inga personer hade tvingats ner på marken och fått på sig handfängsel. Vad grannarna hade sett så hade allt gått lugnt och fint till. Några poliser som knackade på Annas ytterdörr och sen gick in. Inte mer än så. Men Anna insisterade. Polisen hade behandlat henne och hennes familj som terrorister. Men polisen hittade inga spår efter kokta fingrar i Annas hus. Och de hittade heller inga släktingar till henne som saknade ett finger. Däremot hittade de annat när de gick igenom Annas bakgrund. Det visade sig att stämningen mot Wendy's inte var Annas första. Hon hade gjort minst 13 stämningsansökningar de senaste åren.
Men det här var ju hennes första besök.
Ja, men hon hade gjort andra stämningar. Jaha. Mot andra företag.
Jaha!
Och en del var lyckade, för hennes del då, och andra inte. Den 21 april 2005, en månad efter att Anna tuggat på ett mänskligt finger, anhöll Las Vegas-polisen Anna. Hon åtalades för grov stöld och försök till bedrägeri. Och bedrägeriet gällde att hon misstänktes då för att själva placerat det avhuggna fingret i chilin. Den grova stölden gällde dock inte att hon eventuellt hade stulit avhuggna fingret.
Nej,
det gällde en helt annan fråga. I slutet av 2002, alltså 3 år tidigare, så hade Anna sålt ett hus som hon hävdade var sitt. Kvinnan som köpte huset hade varit så otroligt tacksam. Hon var på väg att bli bostadslös. Men så hade hon fått tag på det här. Pengarna till handpenningen hade hon lånat ihop. Problemet var bara att huset inte var Annas. Det var hennes dåvarande fästman, Jamies. Alltså Jamie som då 2005 hade blivit hennes man.
Ja.
Så Jamie ägde alltså huset, men han bodde ihop med Anna i ett annat hus. Men att kvinnan inte alls då ägde huset hon hade köpt, det var kvinnan än så länge lyckligt ovetande om. Hon flyttade in med sina barn. Men Jamie hade problem med ekonomin och till slut följde sig så illa att han inte längre kunde sköta avbetalningarna för det bostadslån han hade på huset. Och till slut gick det inte längre. Motsvarigheten till kronofogden knackade på Och det gick till slut upp för kvinnan att hon hade blivit lurad. Hon ägde inget hus. Hon hade bara blivit av med en massa pengar. Banken tog huset eftersom Jamie inte betalade lånen och kvinnan och hennes barn blev bostadslösa. Och förutom att då kvinnan hamnade på gatan så hade hon ju lånat pengar till handpenningen. Ja. Så att hon var ju satt i stor skuld.
Ja, eller hur?
Och bostadslös.
Ja, hon ska ju inte bara ha pengarna tillbaka för summan som hon har betalat för huset. Hon ska ju ha liksom skadestånd och liksom allting hon har amorterat och allting.
Ja.
Anna!
Men nu hade i alla fall polisen börjat gräva djupare i det här. I samband då med chilifingret. Men husförsäljningen av ett hus som inte var hennes var som sagt inte det enda fallet av bedrägeri som Anna hade begått. Utredarna gick igenom alla 13 stämningsansökningar Anna gjort. Många hade lagts ner, men i vissa fall hade hon antingen vunnit eller gjort upp i godo med motparten. De här stämningarna hade alla gjorts i Nevada, alltså där hon bodde då, eller i Kalifornien, där hon hade sin släkt. Det hade gällt antingen saker som hon själv råkat ut för eller som hennes barn hade drabbats av. 7 år innan hon stämde Wendy's 1998 hade hon stämt den San Jose-baserade tidningen Oferta Review Newspaper för sexuellt ofredande. Fallet lades ner i brist på bevis. 2004, året innan fingerhistorien, hade hon förlorat en stämning mot det stora bilbolaget General Motors. Eller mer bestämt deras dotterbolag Goodyear, alltså däcken, de med Michelin-gubben. Anna hade hävdat att ett av hennes hjul ramlat ut när hon kört. Men det hela blev lite kaotiskt. Anna lyckades inte hålla ihop sin historia riktigt. Och det i sig gjorde att hon blev frustrerad på sin advokat, som hon sparkade. Och hon struntade i att fylla i den dokumentation som rätten krävde att hon skulle göra. Och till slut när det var dags för förhandling så dök hon inte ens upp.
Nej.
Så till slut tröttnade domaren och fallet lades ner. Dessutom förbjöds Anna från att någonsin mer stämma Goodyear i det här ärendet. Det var det, hon kunde inte överklaga eller någonting. Aha, det bara lades ner.
Det verkar ju inte bättre än att hon har hittat på det här.
Nej.
Men alltså, hur kommer man på idén?
Ja, och var kom fingret ifrån?
Det är fortfarande en fråga.
Men det tog inte slut här. Anna var nämligen en kvinna med orimligt mycket otur. Och efter däckincidenten ville det sig inte bättre än att hennes dotter råkade illa ut. Anna och hennes dotter Genesis hade bestämt sig för att äta middag på den mexikanska snabbmatskedjan El Pollo Loco, den galna kycklingen. Men besöket blev ingen hit. Annas dotter Genesis åt dålig kyckling. Kanske en Pollo Loco helt enkelt. Genesis fick i alla fall salmonella. Och det är oklart om det kom från kycklingen eller om det var från någonting annat. Mm. Så det kan ju varit en riktig stämning.
Men allt som allt, när man liksom tittar på alla 13 stämningar så blir man ju liksom lite... jag förstår.
Och i det här fallet så stämde hon restaurangen, men de förlikades genom att El Pollo Loco betalade Anna och Genesis $30,000 som ersättning för sveda och värk. Plus för de enorma sjukhusräkningar Anna och Genesis fått i samband med salmonellan. Vilket inte alls stämmer, hon fick inga enorma sjukhusräkningar.
Nej, men det måste man väl ändå påvisa, tänker jag, eller?
Precis, för det visades nu att Anna hade förmodligen hittat på historien om salmonellan. Hon hade också hittat på historien om att hon hade förlikats med El Pollo Loco.
Uh-huh.
En talesman för snabbmatskedjan hade liksom berättat att han inte, eller de, inte hade betalat ut ett enda öre till henne. Och varför hon hävdade det här och typ berättade för alla att hon hade vunnit en stämning, det är jätteoklart.
Uh-huh.
Det finns knappt någon dokumentation. Det är superskumt.
Jaha, vad konstigt.
Jättekonstigt. Men tillbaka till Wendy's och åtalet för bedrägeri. Wendy's hade räknat och kommit fram till att det Anna hade gjort, för nu är hon ju verkligen liksom, ja, inte bara misstänkt, hon är typ dömd, fast hon inte har, det har inte kommit till någon rättegång än.
Hon har ju förlorat ganska mycket av sin trovärdighet.
Ja, precis. Och Wendy's hade räknat ut att de hade förlorat minst $25 miljoner i förlust, vilket är nästan 400 miljoner svenska kronor i dagens penningvärde.
Det är ju helt galet.
Och dessutom, så även om det här kommer lösas nu, det vet vi ju inte. Så det kan ju vara, alltså är ett rykte förstört, så kan det vara förstört.
Ja, men jag tänker också, för att jag menar, det låter ju ändå rimligt. Mm. För att om det är världens tredje största snabbmats- eller hamburgerrestaurang, ja, eller vad du sa. Mm. Ponera att försäljningen i varje filial går ner med bara 1%.
Ja.
Så blir ju det väldigt mycket, alltså många bäckar små, eller man kan säga, när de har så extremt många filialer då.
Ja.
Så det är klart att ja, det går ju snabbt. Bara liksom så här, aha, det gick ner med 1% idag och nästa dag ligger det fortfarande 1% under, eller vad som helst liksom. Ja, det är klart.
Precis, och för det var ju verkligen inte bara den restaurangen det hände,
nej,
på, det var ju alla Wendy's.
Ja.
Dagen efter att Anna hade anhållits gick Joseph Desmond, mannen som drev den aktuella Wendy's-restaurangen, ut i media via en presskonferens och sa till sina kunder, citat, "Please come back to Wendy's. Because we do serve wonderful hamburgers, shakes and everything else." Alltså, han bad i princip, snälla kom tillbaka till Wendy's. Vi serverar fantastiska hamburgare, shakes och allt däremellan. Och Wendy's gick ut med att de under den kommande helgen skulle dela ut gratis milkshakes till alla i The Bay Area, vilket är en stor del av Kalifornien. Och så småningom utökade Wendy's det erbjudande till att gälla hela landet. Men frågan kvarstod. Vems var fingret?
Mm.
För det tillhörde uppenbarligen ingen anställd på Wendy's eller någon av deras underleverantörer. Det tillhörde inte heller Anna Ayala eller någon av hennes släktingar eller vänner. En person som fingret skulle kunna komma ifrån var den 59-åriga Sandy Allman som bodde i en liten stad väster om Las Vegas. Hon hade nämligen förlorat sin fingertopp när hon attackerades av en leopard en månad innan incidenten på Wendy's. Hon togs till akuten i Las Vegas där man kunde konstatera att fingertoppen inte kunde sättas tillbaka på fingret. Så att, ja, den här leoparden åt ju då inte upp fingret får man anta, utan bara bet av det. Och det sista Sandy hade sett av sin fingertopp var när den låg på en metallbricka inplastad och nerbäddad i is. Och när polisen hörde av sig till akuten visade det sig att de hade ingen aning om var fingertoppen hade tagit vägen. Sandy erbjöd sig att lämna ett DNA-prov så att utredarna skulle kunna avgöra om det var hennes finger som dykt upp i Wendy's chili. Men det behövdes inte. För fingertoppen som Sandy förlorat var nämligen betydligt kortare.
Mm-hmm.
Nästan hälften så kort som den del som hade dykt upp i Annas mat. Men den 13 maj kunde polisen äntligen gå ut med att de hade hittat ägaren till fingret. Den stackars mannen hette Brian Paul Rossiter. Han var en byggnadsarbetare som arbetade ihop med Annas man Jamie på en firma som la asfalt. En dag i december 2004, alltså 3-4 månader innan det hade hänt, hade han råkat fastna i en maskin och mosat sitt eget finger, eller typ det hade ryckts av på något sätt. På akuten konstaterade läkarna att fingertoppen inte kunde räddas. Fingret amputerades och Brian bad att få ta med sig fingret hem. Efter några dagars sjukskrivning kom han tillbaka till jobbet och visade stolt upp fingret. Och Brian var skyldig Jamie, alltså Annas man, en mindre summa pengar. Och jag har hört att det antingen var 100 eller 200 dollar,
mm-hmm,
vilket är typ mellan 1000 och 2000 kronor.
Ja.
Inget jättestort belopp. Jamie sa till Brian att han skulle avskriva skulden direkt. Om han fick Brians avslitna finger. Brian tackade ja direkt. Han hade ju ingen användning av fingret nu när det inte satt fast på hans kropp längre. Han hade bara velat visa upp det på jobbet och sen var det liksom slut med det. Så Jamie fick fingret och avskrev skulden. Han hade redan en plan.
Pusselbitarna faller på.
Jajamensan.
Ja.
Han och Anna skulle lura Wendy's. De skulle vinna miljoner och åter miljoner när de stämde hamburgerkedjan. Jamie berättade om planen för Brian av någon anledning och sa att om Brian bara höll tyst om vad fingret skulle användas till skulle han få 250 000 dollar när Anna hade vunnit stämningen mot Wendy's. Så Brian höll tyst. För 250 000 dollar skulle kunna förändra hans liv. Men nu hade ju Anna åkt fast. Det verkade inte längre troligt att hon skulle vinna stämningen. Och då skulle Brian inte få några 250 000 dollar. Brian ringde den tipstelefon som Wendy's öppnat dagen efter att fingret dykt upp i chilin.
Men jag tänker också så här, för du säger ju att de här 13 stämningsansökningarna som Anna har gjort, att de är då fördelade på Nevada och Kalifornien. Och det är väl säkert för att sprida ut det, för det hamnar väl i olika domstolar då.
Precis.
Så det kan ju vara något så här, men nästa gång jag är i Kalifornien,
ja,
då ska jag minsann till en restaurang och alltså ungefär va?
Ja.
Istället för att, men gör jag det i Nevada så det här finns ju så många stämningsansökningar för mig redan. Alltså, nu vet jag ju inte fördelningen på de 13.
Nej, och inte jag heller.
Nej. Men så kan det ju vara, alltså att man väntar innan man liksom skrider till verket.
Ja, och så är det säkert. Ja. Och de har ju också försökt, eller hon. Man vet ju inte heller vilka han har varit inblandad i och vilken inte varit inblandad i.
Just det.
Men hon har ju också försökt liksom, säger man, diversifieras eller liksom bredda sig vad det gäller typer av stämningar. Det har varit för däck som har ramlat av bilen och i och för sig två restauranger då. El Pollo Loco och Wendy's, men
just det.
Annars lite allt möjligt.
Samtidigt så blir det också så att de var ju bara tillsammans, eller om de kanske till och med var förlovade där för 3 år sedan när hon sålde hans hus och sa att det var hennes. Och efter det som gifter de sig. Ja. Så han är ju uppenbarligen med på, eller i alla fall medveten om hennes bedrägerier.
Medveten om måste han ju varit.
Så medveten om, och i och med att han också gifter sig med henne så tycker han väl att ja, men det är väl okej.
Ja.
Ungefär.
Ja. Och i det här fallet verkar det vara han som faktiskt kom på planen.
Just det.
Även om det var hon då som fick utföra det, vilket jag kan tycka lite konstigt. För att det hade kanske varit bättre då om han, kanske då för första gången, hade råkat ut för någonting.
Mm.
Vad vet jag. Men den 9 september 2005, ett halvår efter att Anna beställt sin numera berömda chili på Wendy's, bekände sig Anna och Jamie skyldiga till bedrägeriförsök och försök till grov stöld. Grova stölden då av huset. Men det var inte allt. Det hårdaste slaget utdelades sist. Anna bannades från att någonsin mer i livet få besöka någon av Wendy's restauranger igen. Varken i USA eller utomlands.
Var det det värsta?
Det var riktigt illa, för att Anna hann ju smaka. Hon älskade deras chili.
Nej, du skojar!
Den 18 januari 2006 dömdes Anna till 9 års fängelse, vilket bestod av 4 år för brottet i sig och ytterligare 5 år för att det var ett extra grovt fall. Jamie, han dömdes till 12 år och 4 månader, alltså längre, både för att han hade försökt begå bedrägeri, men sen var det att det var han som hade införskaffat det så kallade vapnet, fingret.
Men jag tänker, blir de inte återbetalningsskyldiga? För de orsakade ju också Wendy's liksom extrema ekonomiska följder.
De fick någon typ av, inte på alla de här 400 miljoner.
Nej, det går ju inte, men för de är ju privatpersoner.
Ja, men de fick ju något typ av monetär straff, men jag vet inte hur mycket. Men Anna hade det i alla fall tufft i fängelset. Hon kallades för fingerladyn. Och de andra internerna skrattade åt henne och retade henne. Dock gav Anna själv en annan bild när hon pratade i telefon med en av sina släktingar. Då ska hon ha sagt att hon hade en hög status på fängelset eftersom alla tyckte att hon var så cool.
Mm-hmm.
Hon hade fått epitetet fingerladyn, men det var fantastiskt att bli kallad det. Hon var så många personers idol.
Ja, nej, men som sagt, hon har ju gjort lite av en karriär av att ljuga. Så att det...
Ja. Anna överklagade sin dom. Hon och hennes advokater hävdade att det tillägg på 5 år hon hade fått liksom för försvårande omständigheter, det var en subjektiv bedömning av domaren. För juryn själva hade inte sagt någonting om försvårande. De hade bara sagt att hon är skyldig. Och rätten höll faktiskt med i den här överklagan. Så Annas straff minskades märkbart. Så hon fick alltså, blev de här 4 åren som hon var dömd till först. Så Anna kom alltså ut efter några år i fängelse. Och hon hade lärt sig jättemycket av sina tidigare misstag. Hon ville inte längre ta genvägar. Hon ville göra rätt för sig som en sann amerikansk medborgare. Hon ville inte längre halta runt med armen i mitella och bandage runt huvudet och hävda att hon hade varit med om en fruktansvärd bilolycka. Hon ville inte tvinga sin dotter att simulera magont och kräkningar. Nej, Anna ville ha ett vanligt, laglydigt liv nu.
Varför ställer jag mig skeptisk till det?
Vi får se. Kanske är det så att vissa personer inte går att förändra. 2013 hamnade Anna på löpsedlarna igen. Året innan, i oktober 2012, hade familjen råkat ut för en tragedi. Annas son Guadalupe hade blivit skjuten i vaden. Eller, han hade snarare råkat skjuta sig själv i vaden av misstag. Guadalupe hade gjort fel redan innan han sköt sig själv. Han var nämligen villkorligt frigiven från fängelset och var strikt förbjuden att ens hantera eldvapen. Men Anna hade fortfarande kvar sin näsa för möjligheter. Hon ringde polisen. Hennes son hade blivit skjuten av 2 fruktansvärda män som sedan flytt platsen. Men efter långa förhör bröt Guadalupe till slut ihop. Han sa som det var till polisen. Han hade råkat våda skjuta sig själv. Inga andra män hade varit inblandade. Mm. Bara han. Guadalupe häktades för vapenbrott och Anna för försök till bedrägeri.
Yeah.
Sen vet inte jag vad hon skulle ha tjänat på det. För det är ju inte en stämning att hon anklagar att det är två män som har skjutit hennes son.
Ja, eller om hon på något vis någon slags skadestånd eller någonting som kanske kan, som, alltså, kan betalas ut.
För sved och verk typ. Ja. Eller någonting. Ja. Hon gjorde i alla fall inte rätt. Så hon åtalade som sagt för försök till bedrägeri och dömdes till 2 års fängelse. Numera så har hon varit ute från fängelset ganska länge, för det var ju 2014. Och sen dess så har jag inte sett att, jag har inte hittat någon mer om henne.
Nej.
Så att kanske har hon inte åkt in igen, eller så har hon det. Och det var historien om restaurangen som serverade ett välkokt, men inte tillräckligt välkokt finger i sin chili. Och det är såklart också berättelsen om Anna Ayala, som skulle kunnat varit en bedragare i världsklass om hon inte åkt dit hela tiden.
Eller hur? Du, vilken sjuk historia.
Eller hur? Sjuk och...
Men vilken människa.
Ja. Och rätt motbjudande att skriva och att läsa upp och säkerligen att lyssna på också. Förlåt för det. Men superintressant, tycker jag.
Jag tyckte det var jätteintressant. Ja. Och återigen, alltså just det här med att säga, oj, vad annorlunda.
Mm.
Okej, det var inte henne... Det låter ju lite som att de var... Det var inte som att de... Nu kommer vi på att vi ska slänga ett finger i mat.
Nej.
Utan det var ju lite mer att... omständigheterna erbjöd den möjligheten på något vis. Ja. Men ja, det är ju... Hur kommer man på en sån grej? Jag tycker det är förfärligt.
Ja, usch. Och så, men sen när de väl kom på idén, eller Jamie kom på idén, så då var de ju rätt välplanerade ändå, att de väntade rätt länge och innan de...
Ja, du tänker att det kanske var... Ja.
Men däremot att de kom här, att historien började som det började, det var väl antagligen slump då, att kollegan råkade... såg av sig fingret, eller blev av med fingret. Och sen kom tillbaka med det till jobbet för att visa upp det. För Jamie kan ju inte haft någon plan innan, tänker jag, just på det fingret.
Nej, nej, för det var ju inte han som orsakade att fingret åkte av.
Nej, och av alla bedrägerier som Anna hade liksom begått, så kan jag tänka mig att det här är det som de hoppades på mest pengar ifrån.
Mm.
För det är så liksom extremt.
Mm.
Möjligen då det här med att hjulet eller däcket ramlade av bilen. Att hon då låtsades bryta armen.
Men det är också så konstigt. Det måste man ju ändå ha läkarintyg på. Eller? Ja. Det måste ju finnas journaler.
Hon kan väl kanske, inte vet jag, mutat en läkare. Vem vet.
Otroligt, tack snälla.
Och tack själv för att du har lyssnat. Den 1 december.
Ja, det är galet. Helt galet.
Ja.
Åh, nej, hörni, då får vi se. Ja. Vi ses väl imorgon, hoppas jag.
Ja.
Och då, eller hörs snarare.
Ja, och då blir det en annan historia.
Mm, av ska något jag slag. Berätta?
Jajamensan. Ja. Vi hörs då.
Det gör vi. Ha det bra.
Detsamma.
Hej då. Alltså, för när du pratar om det så började jag tänka, vad kan det vara? Vad kan det vara? Är det en tand? Det var typ min tanke. Men ett fucking finger.
Det var
finger.
Värre, ja. Förlåt. Oh. Jag kanske borde ha sagt det i början. Förlåt för det här fallet.
Ja. Sitt inte och ät samtidigt. Nej, som
precis.
Du.